Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Now the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take off! Lift off! The first satellite for your being that sorry, for the benefit of humanity and the European Union.
Där hörde vi ett litet klipp från invigningen av S-Range kapacitet att skjuta upp satelliter. Det var i januari 2023. Vet du vad som är roligt med det här, Viktor? Utöver Christer Fuglesangs sätt att räkna ner och efter har räknat ner mumla lite oklara saker om Europa och rymden.
Jaha, det var Fuglesang, det hade inte jag. Men det lät ju pampigt. Men nej, vad är det som är roligt?
Men det var att det var en animering av en raketuppskjutning. Det var ju ingen riktig raket som sköts upp 2023. Och det här är ju för att det inte har funnits några raketer stora nog att skjuta upp satelliter med i Europa. Så Sverige har kapaciteten, men vi har än så länge inte skjutit upp någon satellit. Jag läste dock i tidningen Curie om att en satellituppskjutning skulle kunna bli av i slutet på året. Men inga raketsamarbeten har offentliggjorts av SSC. Det är de som sköter S-Range. Så jag hörde av mig till Filip Paulsson. Det är han som ansvarar för detta hos SSC.
Det stämmer att det var ambitionen när den artikeln skrevs. Det är en raket som är under utveckling. Vilket innebär att raketbasen är klar till att skjuta upp någonting i slutet av 2024. Men det är fortfarande en komponent där i som är just raketen. Den är fortfarande under utveckling. Så som det ser ut just nu så har deras tidslinjen har förskjutits lite grann. Och det ser nu snarare ut att bli början av 2025. Så att vi har tappat några månader i varje fall på den tidslinjen. Sen gällande vilka leverantörer det vi kör med, det är någonting som vi inte har gått ut med publikt ännu.
Så det här innebär att Sverige kommer kanske inte skjuta upp några satelliter i år, utan snarare i början av 2025. Och då kanske vi inte blir först i Europa, vilket det länge har varit snack om.
Precis, det har man ju varit lite kaxiga runt,
ja. Ja, det har varit ganska mycket liksom, i media och under den här invigningen också så var man väldigt glad över att vi är först med den här kapaciteten och så. Men nu verkar det som att det är ett tyskt bolag som heter RFA. De skulle kunna hinna före och skjuta upp satelliter från Shetlandsöarna i sommar. Men det är också en testflygning, första gången den raketen flyger, så man vet aldrig hur det kan gå. Men nu släpper vi det och så pratar vi om något annat.
Intergalactic. 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 Intergalactic.
Hej och välkommen till Intergalaktiskt, en podd om rymden som görs av mig, Viktor Krylmark, och av dig, Bill Borå.
Tjena, tjena.
Slutet av universum, visst låter det som en bra plats för en restaurang?
Det känns väl också som att det finns en sån i någon av alla de här typ sci-fi-filmerna som finns.
Ja, exakt, jag skulle se om du tog referensen. Det är alltså en del i bokserien Liftaren Sky till galaxen.
Just det.
Jag vill idag börja med att prata om slutet av universum. Inte slutet som att det tar slut, utan liksom den punkt där människan inte längre kan ta sig längre ut. Ja. Alltså vårt universums yttre gräns, du vet, Truman Show-väggen.
Ja, men man seglar och sen stöter man på en pappvägg.
Eller glasväggen i vårt akvarium, hur man nu än vill måla upp bilden. Mm-hmm. För det finns tydligen en sån, en liksom yttre gräns. Visste du om det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Alltså det är inte så att det finns en fysisk vägg, men liksom bildligt talat. Och visst känns det som att det genast blev lite trångt?
Alltså jag vet inte om jag tycker det. Men det är klart, man trivs ju bäst i öppna landskap, så det är ju jobbigt när det dyker upp en gräns på det sättet.
Eller hur? Jag såg en video där man har kollat på hur långt vi faktiskt skulle kunna ta oss. Och då räknar man även in alltså sci-fi-teknik. Och här skulle det kunna finnas en invändning att man inte sci-fiar tillräckligt hårt. Men skit i det. Vår galax, Vintergatan, den är 20 000 ljusår i diameter. Och här dräller det av stjärnor. Vi pratar miljarder. Vet du hur många nya stjärnor som föds varje år i vår galax?
Nej, men låt oss gissa på 17 miljoner.
Ja, du är väldigt långt ifrån rätt. Det är cirka 3 stycken.
Ja, oj gud, det var ju dålig gissning.
Ja, men det är ju rätt sjukt. Med tanke på hur många det finns så tänker man ju att det är osannolikt få. Och det finns såklart en förklaring till det, och det beror på att vi är i sluttampen av stjärnskapandet hos oss.
Okej.
Alltså 95% av alla stjärnor som någonsin kommer att existera i vårt universum har redan blivit till.
I hela universum eller i våran galax?
Förlåt, i vårt universum eller i vår galax, exakt.
Ja, bra. Jag ville bara kolla. men det kan säkert vara så i universum också, att saker börjar nå sitt slut av stjärnskapande.
Ja, men absolut. Så man skulle kunna säga att när vi tittar på vår stjärnhimmel så är det lite som att vi kikar på ett ålderdomshem.
Ja.
Nu var det ju inte ålder jag skulle prata om, utan gränser. Vår galax är grannar med Andromeda-galaxen, eller Andromeda-galaxen, hur uttalas det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag skulle säga Andromeda. Mm. Men jag har för mig att jag hör olika beroende på vem man pratar med. Och där är väl också att man lätt går in i det engelska Andromeda på något sätt.
Ja, sant. Men vi kör på Andromeda-galaxen. Och vi är också grannar med liksom ett gäng dvärggalaxer. Och tillsammans så mäter vårt, ska vi kalla det liksom Norden, runt 10 miljoner ljusår. Sen så finns det ytterligare ett gäng lokala grupper, alltså rymdens motsvarighet till typ Baltikum, Centraleuropa och så vidare. Och tillsammans så bildar vi, nu kommer ytterligare ett namn som inte jag vet hur det uttalas, men Laniakea-superhopen.
Okej, alltså en stor samling av galaxer helt enkelt.
Exakt. Och den här superhopen har en utsträckning på ungefär 0,5 miljard ljusår och rymmer omkring 100 000 galaxer.
Det är många.
Det är jättemånga, det är ogreppbart på något sätt. Alltså att det finns 100 000 till av Vintergatan i vår superhop.
Ja, exakt. I våran absoluta närhet. Och sen längre bort finns ju andra superhopar då. Och så finns det väl ultrahopar kanske som kopplas samman de här superhoparna.
Säkert, det har jag dålig koll på. Men det låter ju som att det är ganska mycket utrymme ändå ju. Alltså den här yttre gränsen som jag pratade om borde vara rätt långt bort.
Ja, men när du säger det så där så antar jag att den är mycket närmare än vad man hade velat att den var.
Kanske. Problemet då är att om vi skulle kunna resa i ljusets hastighet så är 94% av de där biljoner galaxerna onåbara.
Nu bryter jag. För mig som fysiker så skulle det vara så bra om man säger näst intill i ljusets hastighet. Men då slipper man bryta mot den mest grundläggande fysiklag som finns ungefär. Inget kan fara lika fort som ljuset.
Starkt. Det där var alltså Patrik Nordqvist, rymdfysiker, bland annat känd från tv-programmet Fråga Lund och Boston Tea Party. Och jag känner att han var helt rätt person att prata med när vi ska prata om sådana här mystiska rymdfenomen, eller vad vi ska kalla dem.
Det tycker jag verkligen också. Man växte ändå lite upp med Patrik på tv och fick se Veckans macka och sådär på Filip och Fredriks program och sådär. Det är härligt att höra hans röst igen.
Jag håller med. Jag blev inte heller helt besviken när han rättade mig på min allra första fråga till honom.
Ja, det är rätt.
Så från och med nu, när jag pratar om ljusets hastighet, så menar jag näst intill ljusets hastighet. Så att det inte behöver gå några topplock där ute när ni lyssnar. Mm. Och det är alltså här den här sci-fi-tekniken kommer in, att vi skulle kunna resa så pass snabbt samt inte åldras på skeppen som vi åker med. Men det där med att planeterna blir onåbara, jag kan inte gå in på detaljer för varför, men det handlar om Big Bang, kosmisk inflation, ändå en inflation att oroa sig över, och gravitation. Man skulle kort kunna säga att vårt universum expanderar, men allt som ligger utanför oss har på grund av saker som hände då under Big Bang inte synkat med vår gravitation. Så i takt med att vi växer så skjuts allt som är bortanför oss bort. Och här någonstans skulle det vara fint att ha någon som pedagogiskt skulle kunna förklara det här. Eller hur?
Verkligen.
Men det jag skulle vilja likna det här med, det är som att du färdas på ett gummiband. Tänk dig att du har ett långt gummiband. Och så ska du springa längs det här gummibandet. Men samtidigt så dras det där ut. Alltså universum expanderar. Du åker in i en rymd som hela tiden dras ut. Och dessutom så accelereras accelerationen. Eller att den dras isär fortare och fortare och fortare. Och efter ett tag dras det här gummibandet bort så fort så att du hinner aldrig i kapp. När saker framför dig börjar flyga iväg fortare än ljusets hastighet, så kan du aldrig komma närmare. Så att hela tiden när du färdas utåt så dras allt isär. Och saker som är då bortom en viss gräns, de dras isär så fort. Så att fast du färdas med ljusets hastighet, så dras de där fortare än så. Och man har gjort några uppskattningar, det är lite halvavancerade räkningar, att ungefär 6% av det vi kan se just nu då med de bästa stjärnkikarna, det observerbara universum, är möjliga att nå i denna lilla fantasifarkost då. Men det övriga kan vi inte nå. Men jag kan ju säga att 6% är ganska mycket med tanke på hur mycket vi kan se.
Så därför är alltså 94% av det vi kan se bortom räckhåll. Det har liksom passerat gränsen för våra sci-fi-skepp hänger med. Även om vi då skulle åka i nästintill ljusets hastighet.
Men det som är alltså udda med en sån här grej tycker jag, att om man hävdar att ingenting kan färdas snabbare än ljusets hastighet, det är det absolut snabbaste, hur kan någonting då expandera snabbare än ljusets hastighet?
Ja, men det som händer är ju att saker redan färdas så pass snabbt. Sen så trycks det även på av att universum expanderar, så därför får det en extra skjuts.
Ja, men det är det här, det känns som att det på något sätt det blir konstigt och inte går ihop med den bilden av fysik som man har. Men jag gillade liknelsen ändå med att springa på ett gummiband av något slag som någon då står och drar i, så att man kommer inte framåt. Man hinner inte ikapp den här markeringen på det här bandet.
Precis. Mm. Ja, men det är en rimlig invändning i alla fall. Så just i detta nu så kan vi nå allt inom 18 miljarder ljusår. Men mycket försvinner då bort i takt med att det växer. Så till exempel om man då sätter sig i sitt sci-fi-skepp så skulle man just nu kunna nå till exempel den elliptiska galaxgruppen Maffei. Det är dags att sätta fart nu om man vill hinna med den. Och en resa dit skulle ta nästintill ljusets hastighet runt 11 miljoner år.
Ja. Mm. Så i det här skeppet, du sa också något lite snabbt där, att vi inte dör och inte åldras.
Ja, exakt. Det är också med i hypotesen här, eller teorin.
Ja. Ja, får man välja själv vad man tycker är mest orimligt, att färdas väldigt snabbt eller att inte dö. Det är bra.
Ja, men precis. Men det brukar väl vara så, liksom filmer och sånt, att man liksom blir nedfryst på något sätt. Nu handlar det väl kanske inte om 11 miljoner år oftast, utan något lite mer rimligt.
Nej, ja, men samtidigt så är det väl liksom i vissa av de där, typ tusentals år i alla fall. Visst, jag vet inte om det kanske är rimligare med tusentals år än miljontals år, men det känns idag lika orimligt för mig.
Ja, men jag håller med. Ja. Men vår horisont då, alltså var går gränsen?
Mm.
Faktum är att endast det som är inom 5 miljarder ljusår är saker som stannar kvar hos oss med hjälp av den här gravitationen då. Det är liksom det som är säkrat. Det är alltså de här 6% av det som vi kan se. Så då kan man ju undra, okej, 6%, hit och dit. Hur mycket är det då?
Alla stjärnor som finns i det synliga universum, de är ungefär en etta och någonstans mellan 21 och 22 nollor, vilket är ungefär lika som antal sandkorn på jorden. Och om vi då 6%, vi säger en 1/15, en 1/20, så att du kan besöka inte lika många stjärnor som det är sandkorn på jorden, men du kan besöka mer än en 1/20 av varje sandkorn på jorden och säga att det är en stjärna. Och en stjärna motsvarar ju då oftast ett helt planetsystem. Så att det finns ganska mycket att besöka ändå, även om du bara kan åka en, ja, 6%.
Ja, men det finns ju utrymme, helt klart.
Mm, mm.
Anledningen till att jag ville prata om det här var för att jag, när jag såg det här videoklippet, tyckte att det plötsligt kändes ganska trångt. För man brukar ju alltid prata om att rymden är oändlig och allt det där, men den är ju inte det om vi pratar liksom mänsklig räckvidd. Och också när jag sen såg det där med, alltså anledningen till att universum expanderar och att saker då bara försvinner ifrån oss, är så ogreppbart. Rymden bara pågår, det är knäppt.
Ja, men det är ju liksom, alltså på något sätt tycker jag att det här visar att rymden är än mer oändlig än vad man tänker sig, för att ja, men vi inte ens kan nå dit, även med sci-fi-möjligheter. Och sen klart, som du säger, vissa hävdar väl då att ja, men sci-fi skulle ju möjliggöra ja, men att vi reser snabbare än ljuset. Och då antar jag att vi hade kunnat komma lite längre. Springa snabbare. Precis. Kanske då än bandet dras ut.
Exakt. Men det här på tal om resa. Vill man veta vilken galax Patrik skulle vilja besöka?
Ja, jag svarar ja.
Alltså på något sätt så är det ju de större galaxerna finns det ju chans att se mer händelser. Så att Andromeda är ju en sån här känd. Och om man vore i Andromeda så vore det lite kul. För då kan man ju titta tillbaka på jorden så skulle man se jorden för ja, 2 miljoner år sedan. Alltså skulle man åka ända bort till de här galaxerna som ligger i Virgohopen, då skulle man kunna titta på jorden vid den tidpunkt där dinosaurierna fanns där. Så skulle det vara svårt förstås att kunna zooma upp så mycket. Men, men om jag måste ta en galax, Andromeda är nog rätt bra. Den är jäkligt stor, mycket stjärnor, säkert häftiga stjärnbilder där.
Där fick vi Andromeda uttalet också.
Exakt. Hur känner du själv då? Finns det någon galax du vill åka till?
Men alltså jag kan inte så många namn på galaxer, tyvärr. Alltså det är det här igen med att jag vet knappt ordningen på planeterna och sånt. Jag tycker fysiken är roligare än de faktiska objekten på något sätt. Mm. Men jag hade nog velat åka någon annanstans i Vintergatan. Men jag stannar nog gärna i Vintergatan.
Precis, hit men inte längre.
Ja, men lite så. Själv då, har du hittat någon när du har sökt runt på det här?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag blev ju sugen på den där Virgohopen. Men också då att man skulle ha med sig ett riktigt, riktigt bra teleskop så att man kan nästan sätta upp någon sorts livestream för att spana på dinosaurierna. Det hade ju ändå varit ballt. Men det där är ju också helt sinnes, att man tittar bak i tiden.
Ja, men då måste du ju vara där nu. Alltså för om du åker dit så hinner du inte förbi ljuset med som för med sig dinosaurierna.
Nej, men
så
precis.
Du måste kunna teleportera dig dit för att sen kolla bakåt.
Ja,
men då kan du köra liksom slow TV som de gör stora älgvandringen fast med T-Rex.
Ja, det hade varit något. Okej, vi går vidare. Många drömmer om odödlighet. Gör du det?
Nej. Alltså det hade väl varit trevligt att leva längre än ett... Ja, jag vet inte, jag tänkte säga 100 år, men jag tror inte jag kommer leva 100 år. Det hade väl varit trevligt att leva längre än vad man tänker att man kommer göra. Men odödlighet känns jobbigt.
Ja, det är kanske snarare en sån här barnfantasi. Alltså man säger, jag vill vara odödlig. Men jag tänker så här, de personer som faktiskt skulle vilja vara odödliga, tänker de på att världen faktiskt inte alltid kommer se ut som den gör nu? För om man liksom bortser ifrån krig och elände här på jorden, så är liksom vår galax eller liksom universum är på en ganska bra plats i historien.
Ja, men exakt. Alltså det är ju... ja, men det är ju en schysst miljö för liv. Alltså vi har ju en sol, vi ligger på ett bra avstånd från den här solen, vi har vatten och så vidare. Men ja, solen kommer ju expandera och dö. Och vi kommer ju, planeten kommer ju försvinna, så det är ju jobbigt att leva efter det.
Ja, men precis. Vi kommer till det. Och det ska ändå sägas att det kommer vara bra ganska länge till. Alltså det handlar om miljarder år innan allt går åt helvete.
Men det är bra.
Det kommer ju att förändras, och som du sa, alltså solen kommer att expandera och den kommer ju sluka jorden. Vill man då vara odödlig i liksom ett brinnande helvete? Jag vet inte.
Ja, känner man smärta eller är man immun mot det? Ja. För om solen blir en röd jätte liksom och ja, men expanderar, äter upp jorden och man fastnar då i någon sorts... Sen dras man in till, man blir en brun dvärg kanske. Dras man in, så ligger man där.
Exakt. Ja. Hur kul är det?
Nej, tråkigt.
Ja, men och innan liksom det smäller och allt det där, så kommer ju planeten bli obeboelig. Och då kan vi undra, drar vi till Mars då? Jag bad Patrik Sia om vad han tror om våra möjligheter att sticka till Mars.
Ja, alltså teoretiskt sett, om mänskligheten skulle finnas kvar i när solen börjar svälla, då är det ju helt klart att Mars kommer ju ha ett bättre klimat. Sen kommer vi ju aldrig kunna gå ut och andas där, så vi kommer ju ändå måste vara inomhus och så vidare. Men på sikt, absolut tror jag att människan kommer åka till Mars. Det tror jag. Inte kanske i större mängder och bosätta sig där, men någon Marskoloni tror jag säkert vi får.
Han är lite hoppfull ändå, men kanske inte att hela mänskligheten drar dit.
Nej, ja, men det är väl som vi pratade om i ett tidigare avsnitt med Magnus, att men det är ju en ganska ogästvänlig planet. Så det kanske inte är så lätt som man gärna tänker att det hade kunnat vara.
Nej, men exakt. Men det finns ju något nästan värre än att slukas av solen. Och det är det som händer liksom efter. Och jag tänkte att vi ska ta ganska stora steg in i framtiden och prata om universums slut. Om jag tidigare pratade om mänsklig hypotetisk räckvidd, så menar jag nu universums slut, punkt, finito, det sista som händer.
Okej, okay. Ja, är det att det här är liksom det sista som händer, och sen efter det så är det liksom universum finns kvar, men det bara händer inte så mycket, eller är det att universum försvinner?
Det första.
Okej, okay. Så det är det sista som händer, det sista spännande kanske?
Det sista spännande som händer i universum.
Okej, okay. Så jag förstår premissen.
Ja, men precis. Om biljoner år, alltså några biljoner år, det är lite oklart hur många, men det är liksom ogreppbar tid ändå, så det spelar ingen roll.
Biljoner igen då.
Ja. Så kommer den kosmiska gasen att ta slut. Det kommer alltså inte finnas något bränsle kvar. Vår sol, våra stjärnor, allt kommer att ha slocknat. Vilket gör, i och för sig lite roligt, men hela debatten om förnybar energi är lite intressant. Om man tänker solceller som förnybar, så här, källa till energi, så drivs den ju av solen vars bränsle kommer ta slut.
Nu matar du folk här som älskar som älskar olja och kolkraft med argument. men det handlar väl om tidsperspektivet, självklart.
Exakt, men det var en rolig tanke. Men Patrik ska få förklara det här med bränsle.
Det finns en mängd bränsle. Till exempel i solen så håller ju den hela tiden på att göra av med bränsle och omvandla då lätta grundämnen till tyngre. Universum gör av med bränsle mer och mer och mer och mer, och till slut finns det inget bränsle. Då finns det inga stjärnor som lyser längre. Och vad som kommer att finnas, om vi nu går väldigt, väldigt, väldigt långt i framtiden, det är mest utslocknade stjärnor, svarta hål som suger åt sig kanske lite... ja, rester av stjärnor och så vidare.
Nice. En grej universum kommer ha väldigt mycket av är alltså vita dvärgar. Det är väl det han kallar för rester av stjärnor, tänker jag. En vit dvärg är en stjärna som har varit normalstor men som har kollapsat till en då dvärgstjärna efter att den har gjort slut på sitt kärnbränsle. Eller bränsle bara. Och yes, då också blivit mycket mindre.
Och kompaktare då, eller är det...
Ja, men precis.
Hänger det ihop också?
Att den, det hänger
den
också
är liksom, okay.
Exakt, de är mindre och kompaktare. Eftersom de brukade vara aktiva stjärnor så är deras yta extremt varm fortfarande, alltså 150 000 grader. Och så småningom dör även de här vita dvärgarna eftersom de då långsamt förlorar sin värme.
Just det.
I och med det tappar de också sin ljusstyrka. Och den här processen, den tar ju tid. Nu pratar vi miljarder år, så att nu är ju sinnessjukt långt fram i historien. Alltså här någonstans blir det nästan onödigt att prata om tid, för att det finns inget att jämföra med.
Nej, alltså vad har vi pratat om tidigare? Så här, Big Bang var för typ 14 miljarder år sedan. Ja. Och det här är mycket, mycket, mycket mer längre fram i tiden än 14 miljarder. För det här Precis. Var ju biljoner år och sen var det biljoner år igen. Och sen var det miljarder år och lite mer och lite mer. Så det här Exakt. Är ja, men, åt helvete långt bort.
Bra beskrivet. Vad som händer i alla fall när de dör, det är att de blir svarta dvärgar. Jag kommer aldrig bli bekväm med att det kallas för dvärgar. Men det är lingot. Man får bara köpa det.
Man kan säga dvärgstjärnor också. Okay. Jag tycker att det är mer bekvämt, tror jag. Ja. Alltså det betyder väl samma sak.
Ja, okej, okay. Så dvärgar är bara den slängiga versionen av dvärgstjärnor.
Ja, lite kanske.
Jo, men de blir då svarta dvärgar. Och universum runt dem blir såklart mörkt, för de har ju inte längre någon ljusstyrka. De lever där i mörkret och bara lurkar och är mer eller mindre osynliga. Mm. Tills de till slut slukas av ett svart hål eller bara inte gör det. Mm. Och det här gäller alla objekt i universum. Att de antingen lever vidare i ett tomrum eller då slukas av ett svart hål.
Just det.
Så det är ju muntert. Och på tal om tid, om så där, nu kommer det ett nytt mått. En kvintiljon år. Jag har aldrig sagt det ordet förut. Kvintiljon.
Nej. Nej.
Jag kan inte ens säga hur många nollor det är, eller om det är upphöjt till någon viss tid. Men då har i alla fall alla galaxer avdunstat.
Okej. Okay. Så då är det bara såna här liksom inaktiva objekt som typ svarta dvärgstjärnor som svävar runt själva, eller så är det svarta hål som äter upp saker som finns där.
Ja, men precis. Man kan ju så här tänka, är det nu festen för svarta hål börjar? Och det är det väl ett tag, kan man säga. Men även de här svarta hålen kommer ju till slut att försvinna.
Sen om man går otroligt, otroligt, otroligt långt i framtiden, när vi börjar prata om mer än 10 upp till 100 år, vilket inte ens går att tänka sig gärna hur långt det är, då kan de här svarta hålen dessutom börja avdunsta. Och det blir i princip bara strålning som flyger bort, det man kallar Hawkingstrålning. Och det man kan säga, det blir väldigt glest, det blir väldigt mörkt. Och det blir inte mycket roligt kvar. Men det är långt bort.
Jag gillar Hawkingstrålning. Jag ser framför mig någon sorts rosa cyberpunk-laser liksom. Det är det säkert inte, men det var vad jag såg framför mig.
Nej, men han var ju inne på de svarta hålen, Hawking. Så han motbevisade sig själv där, tror jag, någon gång. Att han hade gjort mycket forskning för att säga att berätta vad svarta hål var. Och sen steget efter var, nu vill jag motbevisa mig själv. Och så på det sättet typ hittade han den här Hawking-strålningen, som jag egentligen inte vet vad det är.
Ja, det är coolt. Men i och med att de här svarta hålen då försvinner, då kan man ju tänka sig, är allting slut nu då, eller? Men det är det ju inte. För det är då påbörjas den här äkta liksom death metal-eran. Alltså en era av där det bara finns svarta dvärgstjärnor.
Okay.
För att de genom sin skumma uppbyggnad, de har liksom överlevt så mycket. De är väldigt kompakta och de har ett väldigt högt tryck inåt. Mm-hmm. Och nu kommer vi in på en del som jag tycker är lite svår att förstå. Men vi får försöka guida oss framåt tillsammans på något sätt.
Självklart.
Jag ska försöka ge mig på en förklaring i alla fall. Efter att det sista svarta hålet har försvunnit, då hänger de här svarta dvärgstjärnorna runt. Och om vi ser framför oss att det bara finns en kvar, den sista svarta dvärgstjärnan. I den så börjar en liten reaktion hända liksom inuti den. Men det är saker som inte borde kunna hända. Det borde inte kunna hända ett skit i dem för att det är så kallt. Men det händer ändå, tack vare det kvantmekaniska fenomenet tunnling. Det är det här som är orsaken till att det sker en reaktion i den här dvärgstjärnan.
Okay.
På grund av det här fenomenet tunnling så kan atomer som inte borde kunna smälta samman göra det ändå.
Jag tänker mig tunnling. Alltså, har du en bild i huvudet av hur du tänker i tunnling?
Nej,
jag skulle säga att det är så här, om man själv, du går och sen helt plötsligt så är det en barriär framför dig. Liksom som en, ja men det är en vägg. Och du kommer ju inte igenom den här väggen även om du går och liksom du studsar tillbaka när du försöker gå igenom den. Men sen helt plötsligt, av någon konstig anledning, så när du går mot den här väggen så hamnar du på andra sidan väggen. Det skulle jag ändå säga kan man, ja, hoppas jag kan vara en bild av vad tunneln kan vara. Så det måste vara det som händer på något sätt, att de här partiklarna då som pressas samman så pass mycket under så lång tid, till slut så händer det någonting som inte borde hända.
Ja, det är alltså som den där perrongen i Harry Potter när de bara hoppar in i väggen.
Ja, men exakt.
Fast det går mycket snabbare där än vad det gör i den här svarta dvärgstjärnan.
Om de hade försökt liksom miljarder gånger och sen helt plötsligt så gick det.
Ja, men intressant. Bra uppritad bild. Men som du säger, de pressas samman och de gör det liksom miljarder gånger. Och till slut så bildas det då ett radioaktivt ämne. Och när det bildas så kommer det sönderfallas och bildas något som kallas för positroner. Vet du vad det är för någonting?
Mm, det är elektronernas antipartiklar.
Precis, och det är ju ett mardrömsscenario. Som du säger, positronerna är elektronernas antipartikel. Och tar då bort ett gäng elektroner, vilket gör att det kan tryckas ihop ännu mer. Och om vi bara tar ett snabbt stopp här. Det här är ingenting som syns utanpå den här svarta dvärgstjärnan. Det sker inuti och det tar tid. Om tiden för utdöda svarta hål var 10 upphöjt till 100, så är det här nu en era i totalt mörker som är under en tid som är 10 upphöjt till 1000 år.
Okej, ja.
Så det är ett kompakt mörker i en ogreppbar lång tid. Det händer ingenting, men det är något som ska hända. Och det är liksom, vi är på väg mot det sista, vad du sa i början, det sista spännande som händer i universum.
Just det. Men det du sa med att det bildas ett radioaktivt ämne, så det som sker då när tunnlingen är, det är att grundämnen som är i den här stjärnan på något sätt fusioneras och bildar nya, tyngre grundämnen. Tills det helt enkelt bildas ett som är radioaktivt.
Exakt. Och när den här tunnlingen då har skett tillräckligt många gånger, då kollapsar hela liksom, allt som sker inuti den här svarta dvärgstjärnan kollapsar liksom fullständigt. Och då smäller det. Det blir en blixt, ett ljussken. Och det är det, Bill. Det är det som är det sista spännande som händer i universum.
Gud, nu satte vatten i halsen. Det var så spännande. Bara för att det känns som att jag förstod vad du menade men ändå missade lite här. Så när det här radioaktiva ämnet bildas så sönderfaller det och det bildas positroner.
Ja.
Och då positroner är antipartiklar till elektroner och när de möts så upphör båda att finnas. Är det här då som skapar att det blir ett mycket plötsligt inåt tryck? Som till slut gör att det bara exploderar utåt.
Ja, exakt. Det är det som händer.
Då blir det någon sorts supernova-explosion på något sätt då. Fast inte supernova, utan något annat.
Ja, precis. Den kommer ju från den sista svarta dvärgstjärnan.
Ja, men det är ändå kul att tänka att det sista som händer i universum är någon sorts schysst explosion.
Ja, precis. Det är liksom ett totalt kompakt mörker i så lång tid. Och sen en sista explosion, en ljusblixt. Och sen bara fortsätter allt i mörker igen. Och det är ju lite kusligt. Att det bara ska bara pågå tid, typ. Men inget kommer hända.
Ja, men lite kul också.
Så ja, vad har vi lärt oss idag då? Vi vet att den yttre gränsen för mänsklig räckvidd är på 5 miljarder ljusår. Vi kan nå cirka 6% av allt vi kan se ut i rymden. Och vi har lärt oss att det sista spännande som kommer hända i universum är en blixt innan det blir totalt kompakt mörker.
Just det. En schysst explosion av en svart dvärgstjärna.
Exakt. Tack för att du har lyssnat på Intergalaktiskt, en podd från Ny Teknik som görs av Viktor Krylmark och Bilbo Rå. Klipper gör Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs snart igen.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.